it's as real as raw beef. Varför är det just raw beef super real?
Jag vill nu att alla där säger googla Petra
Ja.
och så googla en bild på
Ja, jag har faktiskt varit i
en.
Petra.
Och du tänkte direkt på raw beef.
Not really. Det är inte riktigt samma röda färg. Jag skulle säga att Petra är lite mer, ni vet såhär, tänk en golden hour.
Ja.
Forever.
Ja, men rose gold ser det ju
Ja,
liksom.
jag tycker inte att
Eller,
beef är
ja.
rose goldish direkt.
Nej, nej,
Ah, ja, men it's as real as raw beef.
Ja.
Det ska jag börja säga i min vardag. It's as real as raw beef.
Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag, Hanna.
Jag, Angelica.
Och jag, Emily.
Och idag så ska vi prata om den sanna deckardrottningen Agatha Christie. Det kanske inte känns helt självklart, för det här är ju en antiken-podd. Men det är ändå lite självklart, eller det finns en tydlig koppling. För Agatha Christie må vara en av tidernas mest sålda författare. Hon var skapare av karaktärer som Hercule Poirot och Miss Marple. Men hon var också en historienörd med ett speciellt intresse för fornhistoria. Så att, det är därför jag tänkte att vi skulle prata om henne. Har ni läst någon Agatha Christie?
Of course. Jag har läst And Then There Were None.
Jag har också läst den.
Ja.
Men, det är hennes mest sålda bok.
Ja, och sen har jag läst Murder on the Orient Express.
Ja.
Men And Then There Were None, det är bara fusk.
Ja.
Det är bara fusk.
Kanske inte ska spoila den.
Nej, men å andra sidan har man inte... I'm sorry, men...
Vi kommer nog kanske... Det kommer nog kanske vara någon spoiler, så
ja.
Att... Men det får man leva med,
ja.
Tänker jag. Och har man inte läst någon Christie så har man säkert sett någon. Det är ju otaliga både filmer och tv-filmer. Alltså de har ju sänds på SVT och TV4 och allt möjligt. Så jag tror att man har stött på henne någon gång i sitt liv. Och har man inte det så har man ju missat något. Eftersom att, som vi kommer märka så hon spelar roll i den litterära kanon helt enkelt. Och som vanligt så tänker jag att vi ska ta det här från början.
Yay!
Men innan vi gör det...
Innan vi börjar från början.
Innan vi börjar från början. Om ljudet är lite annorlunda idag så är det för att vi har behövt spela in på distans. Bara så ni vet. Så jag hoppas att ni har lite överseende med det.
Och nu sitter Angelica och leker med bakgrunden här.
Såklart jag gör. Det är klart jag ska göra det.
Hanna och jag är boring blurred. Och så kommer Angelica och bara...
Ja.
Avatar.
Men som vanligt så tycker jag att vi tar det här från början. Agatha föddes den 15 september 1890 i Devon i England. Och då föddes hon in i Miller-familjen. Och den här familjen hade redan två barn. Hennes pappa Fredrik var en gentleman of substance. Så att det var en förmögen familj utav en högre klass helt enkelt. De tillhör liksom övre medelklassen.
Mm.
Och Agatha, hon kommer att beskriva sin barndom som lycklig. Hon hade två syskon. De var ganska mycket äldre än henne. Och det här gjorde att hon ofta lekte själv. Eller att hon lekte med sina husdjur eller hemliga vänner. Såna här låtsasvänner.
Jag hoppas att det är låtsasvänner och inte liksom... berätta inte för dina föräldrar. Kind of friend.
Nej, jag tror mer låtsasvänner. Tror jag. Hoppas det också. För man ska berätta för sina föräldrar.
Ja.
Alltså vi vet. Och Agatha ska väl varit extremt nyfiken. Och hon lärde sig läsa redan som 4-åring. Så att det här med liksom språk verkar ha legat henne för foten. Och till skillnad från sin äldre syster så blev hon inte ivägskickad på internatskola. Utan hon blev utbildad i hemmet. Framförallt utav sin mamma och sin äldre syster. Hon älskade att läsa, slukade många böcker. Kanske föga förvånande liksom så. Och som 10-åring skrev hon sin första dikt. Men sen så slår sorgen till i familjen. När Agatha är 11 år, då vi är inne på 1901, då dör hennes pappa i sviten av lunginflammation och någon form av njursjukdom. Och då säger hon själv sen i efterhand att det här var slutet för den glada barndomen. För tyvärr har också familjens ekonomi försämrats ganska avsevärt. Alltså, de är ju inte utfattiga.
Nej.
Men det har ändå blivit mycket sämre. Mm. Och vid det här laget har också hennes två syskon flyttat hemifrån. Och då är det ändå Agatha som lever själv hemma med sin mamma. Men de kan inte då fortsätta hennes utbildning i hemmet, utan hon kommer skickas till diverse olika skolor. Både i England, men sen även i Paris också faktiskt.
Det är spännande, så är vi så fattiga, men åk till Paris.
Ja, exakt.
Men fattigdom är väl lite relativt.
Ja,
exakt. Det är väldigt relativt.
Ja, ja, ja. Verkligen. Verkligen. Ja, och sen så småningom så blir hon ju färdig med sin utbildning. Och ungefär 1907 så flyttar hon hem till England och till sin mamma. Och vid det här laget var mamman ganska dålig, vid dålig hälsa. Och på grund av det, I guess, så fattar de ett viktigt beslut. För att det är väl också så här, man kan inte vara i kalla, fuktiga England, utan vi åker till Egypten.
Wow. Såklart.
Yes, så att de hängde... Ja, ja, som man gör, du vet. Så här. Så, i och för sig som jag gjorde, kanske. Jag drog till Thailand i 2 veckor. Men de är i alla fall 3 månader i Kairo. Gick på baler och annat trevligt. Och sen så besökte Agatha också en del sevärdheter som pyramiderna i Giza. Men hennes stora arkeologiintresse har inte riktigt startat än. Och way later, alltså långt, långt senare, så skriver hon i sin självbiografi att I'm very glad my mother did not take me. Luxor, Karnak, the beauties of Egypt were to come upon me with wonderful impact about 20 years later. How it would have spoiled them for me if I had seen them with unappreciative eyes. So basically att hon var väldigt glad att hon inte såg dem då, för hon hade inte uppskattat det som hon gjorde när hon såg dem 20 år senare.
För där, när de var där i Kairo, hon och mamman, då var det ju... Det var ju liksom som en liten miniutpost, eller vad man ska säga.
Mm.
Man träffade ju andra europeer och gick på baler och alltså levde det livet man levde hemma, fast i ett annat klimat.
Mm.
Mer eller mindre. Men, ja. Så att det var inte... Det var kanske inte det här resa, upptäcka det lokala på samma sätt som man skulle vilja göra idag om man reste.
Exakt.
Året efter resan till Egypten, när hon var 18, så började hon skriva noveller. De här skickade hon in till olika tidningar under pseudonymer. Och det var såklart manliga pseudonymer. Mm. Men de blev ratade. Hon skulle senare i livet publicera ett par av de här novellerna. Men då var de reviderade och med nya titlar och under hennes eget namn. Ungefär samtidigt som detta så började hon skriva på den första romanen. Också den under en pseudonym. Den fick nobben av inte mindre än 6 förläggare. Vilket, det var väl antagligen inte jättekul för henne.
Nej,
fy fan vad jobbigt.
Jag skulle nog gett upp efter typ 3:e.
Ja.
Men
ja.
Det, ja. Jag är
måste beundra henne hon... alltså.
Ja, men absolut.
Verkligen.
Men hon verkar i alla fall ha haft en väldigt stöttande mamma som tyckte att Agatha skulle be den framgångsrika novellisten Eden Philpotts om råd. Eden svarade och hon hejade på och introducerade Agatha till sin egen agent.
Schysst.
Och det gav ju utdelning.
Ja.
Ja.
Och parallellt med det här skrivandet så pågår ju också såklart det sociala livet. Det här är ju en familj ändå från övre medelklassen. Och de hade ju lite sämre ekonomiskt ställt, men det var ju inte som att de inte gjorde saker. Så att det var ju såklart ridning, jakt, baler och sådana här country house parties när alla åkte ut till landet och bodde ihop och festade. Eller hade trevligt i alla fall. Och Agatha var ju liksom ingen liten... eller kan ju inte ha varit så här superblyg, för hon hade ett par kortare relationer under bältet och till och med en förlovning vid det här laget. Men vid en bal som Lord och Lady Clifford hade anordnat så träffade hon Archibald Archie Christie. Och det här var på en dans. Och de här paret blir ganska blixtkära. Och efter bara 3 månaders bekantskap så friar Archie till Agatha och hon tackar ja. Och det här är faktiskt ett väldigt bra parti för henne. Men så hände ju någonting i världen utanför första världskriget hände.
Yep.
Och paret giftes faktiskt på julafton 1914. Och Archie han kommer skickas till Frankrike för att strida. Och då så Agatha är inte, alltså hon är handlingskraftig, hon gör ju något. Så att hon engagerar sig i med Röda Korset på hemmaplan. Och där börjar hon som någon form av sjuksyrra, alltså som en nurse. Och sen blir hon dispenser, alltså hon hjälpte till att dosera ut medicin och svara på sen den typen av frågor. Och sen så blev hon också apotekarassistent. Och då får hon lära sig ganska mycket om så här, medicin och gifter och sådana saker. Och det här gör hon fram till 1918, alltså i 4 år, tills dess att Archie blir hemskickad.
Men det var ju lite så under kriget, så här, ut med er i arbete, ja. Kvinnor, männen kommer hem, tillbaka in i hemmet med er.
Ja, jo, men ja. Så absolut, så var det ju. Och har man läst mycket Christie i böcker så kan man ju förstå att hon hämtar en hel del från den här. Självaste Hercule Poirot är ju baserad på belgiska flyktingar som hon träffade under den här tiden. Men sen också att hon lärde sig ganska mycket om olika gifter och mediciner och medicinska tillstånd. Och hon lär ju sett ganska mycket elände.
Mm.
För det är ju inte nödvändigtvis jättemycket splatter i hennes böcker. Men hon lär ju sett en hel del helt misär, säkert. Om man säger så.
Helt säkert.
Men det var nog till nytta för att komma på mordscenarion i alla fall.
Ja, det får man ju gärna.
Ja.
Okej. Okay. Sen så 1919 får hon sitt första och enda barn, en dotter. Och sen så rullar livet på. Hon, ja, de är gifta liksom och hon är på mamma och ja.
Men, hemmafru och sådär.
Hemmafru, men hon är inte bara hemmafru. För att 1920 Nej. Så får hon sin första bok publicerad. Och det var The Mysterious Affair at Styles med Hercule Poirot. Hur
however. Hercule Poirot.
Hercule Poirot.
Ja.
Yes. Och det var bara the first of many. Både böcker och kortare noveller. Och sen 1922 så reste hon iväg på en lång promotingresa. Det är inte illa 1922 ändå.
Nej.
Så ja, hon åkte på den här promotingresan för The British Empire Exhibition. Där hon och maken bland annat tog sig till Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Hawaii och Kanada. Tänk er 1922 liksom.
Ja.
Hon skulle också ha lärt sig surfa under den resan och tyckte det var fantastiskt.
Alltså jag älskar den här människan.
Och förlängt resan för att hon skulle surfa. Men alltså, The British Empire Exhibition.
Ja.
Hur kolonialt är inte det liksom? Men ja. Så här, vi är ett imperie. Vi ska göra en promotingresa för imperiet.
Ja, det är lite ja. Smutsigt. Så här. Lite lagom.
Det har en liten bitter efter smak.
Mm. Aningens. Det har ju för sig hennes böcker också i vissa fall. Så att,
ja.
Mm. Nej, men så att hon skriver böcker och åker runt i världen typ och surfar tydligen. Men sen så april 1926 så dör hennes mamma. Mm. Och de hade ju varit super close, alltså jättenära varandra. Och så efter att mamma gick bort då ska hon ha blivit deprimerad. Inte så konstigt heller.
Nej,
det är väl kanske inte superförvånande.
Nej, men verkligen. Och det är väl, ja. Det är väl förmodligen hon är väldigt nära med sin mamma, tänker jag. Eftersom hon och hennes mamma, alltså jag menar, hennes 2 syskon liksom flyttat. Och då var liksom bara hon och hennes mamma kvar.
Ja,
exakt.
Och var hemma undervisad länge. Och...
Ja, precis.
Ja.
Ja, tråkigt. Och ännu tråkigare blir.
Ja.
Ja, ja,
ja. Bara några månader efter att mamman har gått bort så vill Archie skilja sig. Because why not? Han berättar detta för Agatha i augusti. Och anledningen till detta är att han har ju gått och blivit kär i en annan, en viss Nancy Neal. Och i december så bråkar paret och Agatha försvinner.
Så jäkla random.
Mm.
Hon bara,
she be gone.
Alltså det är helt sjukt.
Ja, så att morgonen efter att de har bråkat så hittas hennes bil in till ett kalkbrott. Och tidningsskriverierna sätter igång.
Ja, jag menar, hon är väl ändå en känd.
Ja, men precis.
Hon är känd vid det här laget, ja. Det är hon.
Förutom så att hon är då liksom rich. Stor grej.
Ja.
Ja.
Precis. Så fler än 1000 poliser, 15 000 volontärer och flera flygplan deltog i ett sökande efter henne.
Alltså för att hur stort det ändå är.
Ja.
Det är...
Ja.
Alltså det är 1926.
Ja.
Det är alltså, hade, det är ju liksom, om en kändis skulle försvinna idag så skulle det inte bli så här mycket pådrag. Det är ju för sig, skulle King Charles försvinna? Ja. Men det är väl ungefär det.
Men det är, det är stort. Hon, vilket vittnar om hur känd hon redan är vid det här laget.
Mm. Jag vill ha 15 000 volontärer som letar efter mig om jag försvinner.
Ja, gud, ja. Jag skulle vara nöjd med 100.
Ja.
I och för sig, Missing People är ju faktiskt otroligt bra på att få ihop mycket folk som hjälper till. Men Missing People fanns ju inte riktigt vid den här tiden.
Nej.
Så att, ja.
Det utlyses även en belöning på 100 pund i tidningarna för att hitta henne. Och det kan man översätta till ungefär 6 400 pund 2021. Mm. Sir Arthur Conan Doyle, vet vem det är?
Mm.
Sherlock Holmes.
Ja.
Father.
För, precis.
Han gav ett medium i uppdrag att hitta Agatha med hjälp av en av hennes handskar.
Det är också så här, det är ingen hund liksom.
Nej men...
Varsågod.
Please, sniff this out.
Ja.
Här.
Ja men precis. Det, ja. Det var lite så här spännande tidbit liksom.
Ja.
Till och med i New York Times hamnar hennes försvinnande på första sidan. Men sen går det 11 dagar.
Mm.
Och den 14 december så hittas hon. Då har hon checkat in på The Swan Hydropathic Hotel i Yorkshire. Och det här är nästan 30 mil från hennes hem.
Och så hur tog hon sig dit? Hon dumpar bilen i ett kalkbrott.
Ja, precis.
No one knows.
Hon hade checkat in under namnet Mrs. Tressa Neal. Och Neal var ju då hennes makes älskarinnas efternamn.
Mm. Mm-hmm.
Dagen efter detta så åkte hon till sin syster och försökte då undvika press och nyfikna besökare. Och hon har ju skrivit en egen självbiografi som vi nämnde. Och där så hoppar hon, liksom, hon hoppar över den här händelsen. Och det är även två läkare som har diagnostiserat henne med en genuin då, minnesförlust.
Jag älskar så här, genuin.
Ja, precis.
Inte sån här, ni vet om den här fake minnesförlusterna.
Nej, den här är genuin.
Ja.
It's genuine. Det finns väldigt, väldigt många spekulationer om exakt vad som hände. Det är exempelvis den här Gone Girl, att hon försökte sätta dit sin make för att ha mördat henne. Till det att hon har fått liksom ett emotionellt sammanbrott. Men efter
Det är inte så otänkbart att hon faktiskt lider av någon typ av psykisk ohälsa vid det här tillfället när hennes mamma har gått bort.
Mm.
Och sen skilsmässa är ju en mycket större grej på den här tiden än vad det skulle vara idag. Mm. Idag, alltså en skilsmässa, ett uppbrott är alltid någonting jobbigt, eller det är en stor process. Mm. Men här var det nog lite mer. Alltså det är en större grej liksom.
Ja.
Så att, ja.
Men i början av 1927 så efter att Agatha då har vilat upp sig ytterligare bland annat på Kanarieöarna.
Så
ja, precis. Alltså, why the fuck not? Då ansökte hon om skilsmässa. Och den trädde i kraft i oktober 1928. Ganska långt efteråt.
Ja, men är det inte så här du ska ha betänketid och hit och dit? Och...
Ja, ja, ja. Och en vecka efter att skilsmässan gick igenom så gifte sig hennes ex-make med sin älskarinna då.
Ja, lovely.
Så, å andra sidan så har de varit separerade ett tag.
Jo, men också
ja,
en vecka
han har ju
efter
väntat.
Att den gick igenom.
Ja, ja,
ja. Så här, det låter ju ganska hårt.
Ja, ja, ja. Absolut.
Ja.
Hon kanske var jätteöver vid det laget, who knows. Liksom. Mm.
Ja, det kan hon ju ha varit. Hon kan ju ha varit så här, ja, fine. Ja. Jag skickar blommor, ja. Typ. Det vet jag inte. Ja.
Mm. Agatha fick i alla fall vårdnaden om deras gemensamma dotter. Och hon valde även att behålla sin exmakes efternamn. Och det här är ju förmodligen på grund av att hon har gett ut massa böcker. Hon är känd under det här namnet.
Mm. Något ska hon väl få för Sveda och Bergsack.
Precis. Typ. Precis. I sin självbiografi skriver hon följande om den här perioden i livet. So, after illness came sorrow, despair and heartbreak. There is no need to dwell on it.
Det känns som en sån här inställning från den tiden, right? De är så vana vid skit att de bara, whatever, vi kör.
Ja, ja.
De är också så brittiskt, det bara, vi pratar inte om det. Ja. Det är känslor, vi pratar
ja,
inte om
nej,
det.
Nej, exakt, exakt.
Men nu börjar vi komma till det som kanske blir ännu mer intressant för oss, om man nu inte tycker att Agatha Christies liv är intressant.
Mm.
Man kanske borde. Men nu kommer vi till mer kanske historiedelen utav det. För efter den här skilsmässan så är inte Agatha kvar i England speciellt länge. Utan hon börjar resa. Bland annat så tar hon Orientexpressen till Istanbul 1928. Och det känner man ju igen sen från mordet på Orientexpressen. Som direkt inspirerad av den resan. Därifrån så fortsätter hon sen vidare till Bagdad. Och hon blir vän med en arkeolog som heter Leonard Woolley. Och hans fru som också är med vid utgrävningen, Catherine. Jag tror också hon är arkeolog faktiskt. Och de, vid den här tiden så gräver de i den sumeriska staden Ur. För British Museum och University of Pennsylvania Museum. Så att för de här två museerna så är de där och gräver. Mm. Och i sin självbiografi så skriver Agatha... I fell in love with Ur. The lure of the past came up to grab me. To see a dagger slowly appearing with its gold glint through the sand was romantic. The carefulness of lifting pots and objects from the soil filled me with the longing to be an archaeologist myself.
Oj, oj, oj.
Men det är väl något det här liksom att leta fram ledtrådar som det slår an någonting.
Men det är ju, alltså, det är helt fantastiskt. Det vet man ju själv när man har och gräver fram något. Och
Jag känner igen det hon skriver.
Ja,
ja men verkligen. Och det här biter sig ju fast hos henne. Och de här nya vännerna som Agatha skaffar sig, de bjuder också in henne till nästa säsongs utgrävning. Och den skulle börja i februari 1930. Så hon har alltså rest dit och är med och ser det här fantastiska. Men sen får hon inbjudan till nästa omgång. Och det är på den här nästa resa då, 1930, som Agatha träffar sin blivande nya make. Och det är också en arkeolog, Max Mallowan.
Alltså de har så häftiga namn alla. Sig. Varför heter alla så himla coola saker?
Jag vet inte. Det som är lite roligt är att både, nu går jag händelser förväg, både då Max Mallowan, han blir Sir, tror jag, och Agatha blir Dame sen. Vid senare år. Men paret de gifter sig 1930 och de är gifta fram tills dess att Agatha dör, för hon är ju lite äldre än honom. Och det blir ju en del uppståndelse för Agatha, hon är ju känd och han är som sagt 15 år yngre.
You go girl, säger jag.
Kör på,
varför inte? De uppenbarligen gillar de ju varandra.
Och han är inte mindreårig.
Nej, precis, de är vuxna människor.
Nej, nej, nej. Det är vuxna människor. Men det blev en del skriverier och om han var liksom en gold digger och så vidare. För hon var ju också rik. Och det gör ju att hon faktiskt har möjlighet att finansiera flera av hans utgrävningar. Och det gör hon. Men hon är faktiskt inte bara någon typ av sugar mama. Det här är väldigt viktigt tycker jag. För hon följer med honom på utgrävningar. Och där jobbar hon också på sina egna böcker. För hon är ju en otroligt flitig skribent. Mm. Eller författare. Men hon jobbar ju också på sajterna.
Mm.
Alltså hon är inte rädd för att liksom macka in.
Mm.
Hon sköter bland annat logistiken på de här, vad ska man säga, liksom utgrävningsbaserna eller lägrena där de håller till. Hon ansvarade för materialinförskaffning till utgrävningarna och hon hade ansvar för de lokala arbetsstyrkorna. Så att hon gör liksom ganska mycket.
Gud, ja. Verkligen.
Och ju mer arkeologisk erfarenhet hon skaffar sig, desto mer liksom projekt har hon sedan, som är direkt kopplad till själva arkeologin. Mm. Hon jobbar bland annat med katalogisering, hon illustrerar, hon restaurerar föremål. Hon tar också otroligt mycket fotografier. Och hon var ju med vid utgrävningarna vid Nimrud. Och där fotar hon väldigt mycket. Mm. Och det här är ju föremål, eller liksom, den här sajten är ju förstörd. Förstörd utav ISIS 2015.
Mm. Mm.
Så att de var ju där och fick fram de här otroligt vackra skulpturerna som nu är förstörda. Så att Agathas foton är bland de första foton som finns.
Mm.
Sen har man ju också dokumenterats långt senare med fler och modernare metoder. Men hon var en av de första. Eller första foto i alla fall. Hon var också ganska påhittig. Vid ett tillfälle kom hon på att hon kunde använda en utspädd hudkräm för att rengöra elfenben vid den här sajten.
Undrar vad som, jag vill inte veta vad som var i den hudkrämen. Alltså. Just saying.
Nej, men jag tror att det var en anställd på British Museum som uttalade sig och sa att ja, ingen konservator skulle använda det idag, men jag tror inte att det har orsakat någon skada.
Ja, okej. Okay. På elfenbenet, ja. Men på huden är någon annan sak.
Ja, exakt. På elfenbenet i alla fall. Och hon skrev faktiskt i sin självbiografi, eller en av sina böcker, att there was such a run on my face cream that there was nothing left for my poor old face after a couple of weeks. Jag tror ju ändå att hon var ganska medveten om att hon var lite äldre än sin man. Så att jag tror att hon ville liksom hålla sig lite fräsch. Och det finns ju en sak som vi, i alla fall i den här podden, och säkert ni som lyssnar, verkligen delar med Agatha. För hon tyckte då att, citat, everyday life, the life of the potter, the farmer, the toolmaker, the expert cutter of animal seals and amulets, in fact, the butcher, the baker, and the candlestick maker, var mer intressanta än kungliga gravar och ståtliga tempel och det här som man också fick fram.
Mm.
Utan hon ville liksom människorna in på huden.
Det...
Och det tror jag vi kan skriva under på.
Ja, ja, ja. Absolut. Gud, ja. Det finns en anledning till att vi gjort ett helt avsnitt om toalettbestyr liksom.
Ja, exakt. Det är jättehäftigt med allt guld och glimmer, men allt det andra är också otroligt häftigt.
Ja, men det bästa jag har grävt fram var ju en del av ett blyrör, alltså ett vattenrör.
Gud vad coolt.
Ja. Det var så jäkla häftigt. Och bara så här, kolla, det är ett blyrör. Oh my god. Det användes till vatten.
Ja, det är så häftigt. Så
men ska vi gå över till böckerna nu då?
Jaha, skrev hon böcker?
Kan vi släppa hennes liv en stund och prata böcker? Som Hanna sa så var hon väldigt flitig. Hon hann ge ut 66 romaner, 14 novellsamlingar och fler än 20 pjäser.
Det är helt sjukt.
Alltså det är insane. Mm. Det är lite Stephen King över hela.
Ja.
Ja.
Ska jag säga.
Ja. Hon är en av de författarna som verkligen har format den här genren.
Ja. Mm. Verkligen.
Och... Mysmord.
Mysmord, ja, exakt.
Ja, gud.
Ja, det är det, men
det
är mysmord.
Ja, men det är verkligen det. Och alla hennes deckare, med undantag för en, utspelas i hennes egen samtid. Mm. Och de utspelar sig ofta i England, men på olika platser och i olika miljöer. Men sen finns det ett gäng böcker som är inspirerade av hennes resor. Som till exempel Mordet på Orientexpressen som kom ut 1934. Och Vi river av en av de mest kända böckerna på en gång, eller? Vad säger ni?
Ja.
Ja.
Ja, jag tycker
Death on the Nile, eller vad heter den? Döden på Nilen på svenska bara, va?
Döden på Nilen, ja, på svenska.
Och den kom ut 1937. Och som titeln då antyder så utspelar sig den här boken på en kryssning längs Nilen. Och Hercule Poirot, ursäkta min franska, är ombord tillsammans med en uppsättning av olika passagerare som kommer från medel- eller överklassen.
Och själv... För övrigt, ja, han är belgare.
Han är belgare.
Ja.
Man pratar ju franska, men ja, han är belgare. Ja. Ja.
Jag ser framför... Men visst beskrivs han som lite så här kort och tjock och med en mustasch typ?
Ja, med ett äggformat huvud. Ja. Och Agatha har ju själv uttalat sig just bara, hur ser ens ett äggformat huvud ut?
I can picture it.
Han var ju med i hennes första bok. Och hon ledsnade ju på honom. Alltså hon var ju så less på honom, har hon sagt själv. Ja. Sen är alla som hävdar att hon kan inte ha varit det. Men, så han hängde ju med länge.
Han är ju lite pretentiös eller lite liksom alltså så här full of himself, om man säger så.
Absolut.
Undrar om någon har räknat ut hur gammal han skulle ha blivit. För att han är med i väldigt många böcker. Jag vet inte sista gången han dyker upp. Men han är ju redan från början, tror jag, pensionerad ex-polis från Belgien.
Men det är lite som alltså, Simpsons, Family Guy, you name it.
Ja, ja, exakt. They live forever. Lite. Ja.
Anyway, tillbaka till Döden på Nilen. De är på båten, ett gäng. Och det första, men självklart kommer det ske ett mord. Och ganska snart.
Ja.
Och Poirot självklart löser mordet till slut. Och längs med vägen då så besöker de här människorna, eller passagerarna på båten, Abu Simbel, som vi har ett avsnitt av, för övrigt.
Ja.
Och det gjorde man på den här typen av resor. Alltså, mycket är ju längs Nilen, av förklarliga skäl.
Ja.
Och Agatha ska då ha tillsammans med sin make passat på att ta en sån här kryssning till en utgrävning. Alltså på väg till en utgrävning 1933. Och sen så hur mycket på vägen det faktiskt var, det är väl, kan man ju diskutera liksom.
I förhållande till England så är det ju kanske på vägen. Det är ju rätt sida av jordklotet i alla fall.
Ja, exakt.
Det är sant.
True, true. Men oavsett så bokar de in sig på en sån här lyxkryssning. Och där åker de tillsammans med andra välbärgade europeer. Of course, det är inga fattiglappar här liksom.
Nej. Nej.
Och de fick besöka då de här sevärdheterna som Karnak och Abu Simbel. Och några år efter den här kryssningsresan så återvänder Agatha till Aswan, checkar in på ett hotell och skriver boken.
Mm.
Och då, där ska hon då ha bott och jobbat i en av hotellens sviter med utsikt över flodlandskapet. Så romantiskt.
Vackert.
Ja, verkligen.
Och det som är lite speciellt med Döden på Nilen, det är att den innehåller lite mer fylliga platsbeskrivningar än många av hennes andra böcker. För att alltså, det är ju inte omgivningen och alltså, som är hennes grej. Det är liksom, det är människorna, detaljerna, kläderna, så rummen. Det är detaljerna, eftersom att det är mysmord. Så ja, är det liksom...
Det är inte som Tolkien, som jag kommer ihåg när jag läste dem när jag var 14, det var ju bara platsbeskrivningar.
Jag hade så svårt att läsa dem där, för att det var ju verkligen så här, stenen ligger 2 centimeter till höger om floden som ligger 5 meter sydväst om ett löv som råkade falla från ett träd 25 meter. Alltså, nej.
Ja, exakt. Och det här är snarast tvärtom.
Precis. Och kritikerna som var samtida med henne, de var faktiskt alla överens. Boken var bra.
Mm.
Och
yeah.
The Guardian sammanfattade hennes stil och talang på ett ganska bra sätt. To decide whether a writer of fiction possesses the true novelist's gift It is often a good plan to consider whether the minor characters in his or her book, those whose creation the author has probably given little thought, stand out in the narrative in their own right as living personalities. This test is one that Mrs. Christie always passes successfully, and never more so than in her new book. So attention to detail.
Ja, uppskattat.
Det kör hon ju på. Mm-hmm. Det här är ju en av de som jag tror... Alltså man inte läst Agatha Christie, men man har, bland annat för att vi har en ganska ny, en relativt ny film på det.
Mm.
Men den är ju liksom, det är en av hans mer kända, det är en ganska trevlig berättelse att berätta, den har filmatiserats flera gånger.
Mm.
Det här är ju antagligen en av dem man känner igen tillsammans med Mordet på Orient Expressen.
Ja,
absolut. Det tror jag nog. Året efter Death on the Nile, eller Döden på Nilen, så kom nästa bok inspirerad av Christies resor ut. Det här var Appointment with Death, eller Döden till mötes på svenska då. Och den här boken, den kan ha en av de bästa öppningsfraserna. Det är så här alltså. You do see, don't you, that she's got to be killed.
Alltså vilken öppning. Oj.
Där sätter man det på en gång liksom att okej. Någon kommer dö.
Mm-hmm.
Ja.
Och det är ju självaste Hercule Poirot som råkar höra det här genom ett öppet fönster hans första natt i Jerusalem.
Bam bam bam.
Mm-hmm.
Exakt. Du.
Boken handlar om familjen Boyton där styvmamman är den sadistiska matriarken som bara hunsar sin vuxna familj.
Mm.
Under en utflykt till Petra blir hon såklart mördad och Poirot kliver in och ska lösa mysteriet. Mm. Den här boken, som så många andra, är inte tyngd av beskrivningar av omgivningen, som vi har sagt. Agatha, hon lyckas liksom förmedla en känsla av platserna i små detaljer istället. Och de här detaljerna visar att hon har en kunskap om hur de här platserna faktiskt såg ut. Ett exempel, jag citerar. He made a gesture indicating the fantastic red rocks that stretched in every direction. I think it's rather wonderful and just a little horrible, said Sarah. I always thought of it as romantic and dreamlike, the rose-red city. But it's much more real than that. It's as real as raw beef.
Okej, that's the way to describe it.
Alltså det är ju inte en dålig beskrivning, det är ju... Den fastnar ju.
It's as real as raw beef. Varför är just raw beef super real?
Jag vill nu att alla där säger googla Petra och så googla en bild på...
Ja, jag har faktiskt varit i Petra.
Och du tänkte direkt på raw beef.
Not really, det är inte riktigt samma röda färg. Jag skulle säga att Petra är lite mer, ni vet såhär, tänk golden hour. Forever.
Ja, men rose gold ser det liksom.
Ja, jag tycker inte att beef är rose goldish direkt.
Nej.
Ja, men it's as real as raw beef. Det ska jag börja säga i min vardag. It's as real as raw beef.
Alltså jag förväntar mig detta nu.
Ja.
Ja.
När boken kom ut så blev den såklart recenserad. Och många verkar ha varit enade. Det var inte alls Christies bästa bok. Men trots det är hennes så att säga dåliga böcker så mycket bättre än många andras bra böcker.
Tänk dig den då.
Mm.
Men eller hur?
Ja.
I The New York Times Book Review kunde man läsa: Even a lesser Agatha Christie story holds its readers' attention with its skillful management of suspense. Appointment with Death is decidedly of the lesser rank. Indeed, it comes close to being the least solid and satisfactory of all the Poirot mystery tales. And yet, when the evil-hearted old tyrant has been murdered at last and Poirot considers the suspects, One follows with genuine interest the unraveling of even unexciting clues.
Jag älskar hur de så här förolämpar samtidigt som de hyllar.
Mm. Ja, för det är ganska mycket där som är en diss liksom. Ja. The subtlety of lesser ranks or comes close to being the least solid and satisfactory. Mm. Och sen even unexciting clues. Men den är ändå bra.
Ja, ja.
Fast den är unexciting, men den är ändå bra.
Men jag menar, om man har skrivit så många böcker så måste det ju finnas en skala liksom.
Ja, men
allting
så
kan
är
inte
ju.
Vara
ja.
Jättebra, nej. Men det är ändå Agatha Christie.
Ja.
Men det här är ju fortfarande under typ hennes första 10 år, 12 år kanske hon är inne på nu med att skriva böcker.
Mm.
Alltså så att det är liksom, ja.
Men det är ju något att säga men, för någon som spottar ur sig en bok om året typ. Eller fler
ja,
ibland.
Ja, absolut.
Såklart. Som ja. Sagt, det är väldigt mycket Stephen King över henne. Minus kokainet kanske.
Ja, jag tror hon höll sig ganska ren.
Kanske.
Ja, väldigt. Kanske.
Sen måste vi också ta med Murder in Mesopotamia eller Mord i Mesopotamien. Eftersom att den faktiskt utspelar sig på en arkeologisk sajt.
Ja.
Ah.
Ja, så den känns ju som en så här ganska självklar. Kanske en av de mest passande i det här sammanhanget. Mm. Och i den här boken så märks det ju verkligen att hon hämtar inspiration från sina tidigare erfarenheter. Och det här kanske inte alla känner till. Den här är lite mindre känd. Men berättelsen kretsar kring ett utgrävningsteam. Och framförallt kring den till synes nevrotiska hustrun till den svensk-amerikanska arkeologen Erik Leibner. Jag vet inte varför han är svensk-amerikansk, men det är han i alla fall. Han heter Eric. Och Eric, han anlitar en sköterska, Amy, som ska ta hand om hustrun. Och hela berättelsen är faktiskt skriven ur hennes perspektiv.
Mm, nice.
Och den börjar med lite sån här preface av en annan person som är ganska så här, ja, men nästan lite akademiskt skriven. Att så här, alla har inte riktigt trott på den här historien. Därför jag berättar en saklig person berättar med sina egna ord för att ni ska tro på vad som egentligen hände. Så att den börjar liksom där. Och sen är det Amy som skriver hela berättelsen. Mm. Och den här sköterskan, hon är väldigt bra på sitt jobb. Hon har en yrkesstolthet och hon förstår sig inte på arkeologi. Hon tycker det är ganska menlöst i ärlighetens namn. Och det här förklarar hon för läsaren. Och då säger hon så här, citat. I think I'd better make it clear right away that there isn't going to be any local color in this story. I don't know anything about archaeology and I don't know that I very much want to. The very first morning after my arrival, Mr. Carey asked me if I'd like to come and see the palace he was planning, I think he called it. I can tell you it was a disappointment. The whole excavation looked like nothing but mud to me. No marble or gold or anything handsome. My aunt's house in Cricklewood would have made a much more interesting ruin.
Det är
en total diss. Men jag kan ju verkligen tänka mig att det är så här väldigt många känner inför en arkeologisk sajt.
Ja. Och vissa sajter är mer än andra.
Ja, alltså, tänker du på
nordisk arkeologi? Jag tänker faktiskt på nordisk arkeologi. Ingen diss till nordiska arkeologer.
Nej.
Men lera och elände tänker jag mest på när jag tänker på nordisk arkeologi.
Ja, men det kräver så mycket förkunskap för att du ska kunna förstå.
Ja, men det gör ju det. Det gör ju det.
Ja, alltså gräver du ut ett, någon typ av storståtlig byggnad. Mm. Oavsett kultur egentligen, men i vårt fall om du kan ju ta så här ett tempel eller pyramiden i Giza eller något. Du behöver ingen förkunskap för att kunna titta på den och fatta att den är fantastisk.
Nej,
att det här är en häftig grej. Sen ju mer du vet desto häftigare blir det såklart. Men när det är en sajt där det du ser är liksom skiftningarna i färg på jorden och andra typer av för ett tränat öga tydliga signaler, men för ett otränat öga då ser man ju bara lera.
Ja. Mm. Ja, men så är det ju.
Jag tycker ändå att den stämmer. Det är en ganska rolig beskrivning, men det stämmer ju nog ganska väl in på vad många tycker eller tänker.
Ja.
Men trots då att den här huvudkaraktären har ett ganska uttalat ointresse för arkeologi, så märks det att Agatha vet vad hon pratar om när hon skriver den här. För hela tiden så smygs det in liksom små detaljer genom den här Amys observationer och interaktioner som vittnar om att författaren har den här förstahandsinformationen. Så hon skriver lite utifrån att den här Amy inte förstår och tycker att det är ointressant. Men då nämner hon ändå massa saker som, alltså om den här civilisationen, om hur arkeologiska utgrävningar går till, vad man kan hitta, vad det behövs för expertis och sådär. Så att om man läser med det ögat så kan man se att hon har liksom hajat grejen. Och när den här boken väl kom ut, då ska ju de i Agathas vänskapskrets som var arkeologer verkligen ha lusläst den. För att se om de har kommit med i boken.
Oh. Ja, såklart. Ja. Såklart.
Såklart. Och alla ska ju inte ha varit helt nöjda med resultatet. Men om det beror på att de var med eller inte var med, det vet vi inte.
Jag kan tänka mig att många blev sura för att de inte var med.
Jag kan också tänka mig det, för det här laget är hon ju ganska stor. Och sen i The Daily Mirror så kunde man läsa: "Don't start reading this if you got something to do or want a book for just a quarter of an hour or so, because you simply won't put it down until you reach the last sentence."
Ja, jag vet vad jag ska läsa framöver då.
Ja, precis.
Alltså jag, det var ett tag sedan jag läste den här, men jag vill minnas att den var väldigt spännande. Jag gillade den. Nu har jag läst ganska många Kristo, en del blandar man faktiskt ihop efter ett tag. Men...
ja, det kan jag tänka mig. Det är lite som romance novels till slut. Det är vissa ingredienser som är med. Liksom. Mm.
Ja, och framförallt om man läser dem liksom snabbt i följd. Ja. Men den här kommer jag ihåg som väldigt spännande.
Mm. Ska vi skifta fokus lite till en pjäs istället? Till Knaton. Och det här är en pjäs som Agatha skrev i samma veva som hon skrev Döden på Nilen och Murder in Mesopotamia. Men den gavs inte ut då. Och pjäsen utspelar sig i det forna Egypten och kretsar kring Akhenaton och hans familj. Och den börjar med att den stora faraon Amenhotep den tredje är svårt sjuk. Och grannlandet har skickat en gudabild, Ishtar, för att påskynda hans tillfrisknande. Och det är Amenhoteps hustru, Tije, som tar emot den här delegationen medan hennes unga son Akhenaton finns med vid hennes sida. Och genom tre akter så får vi följa med på en resa genom hela Akhenatons styre. Hans resa mot en helt ny religion och allt som det innebär. Och vi har ju pratat om det flera gånger väl, Akhenaton och hans nya religion.
Ja, vi har inget helt avsnitt om honom, men nej.
Men
vi har ju nämnt honom flera
gånger. Han gick ju till någon sorts monoteism. Dagen han dog med honom, typ. More or less.
More or less, ja.
Och i pjäsen så har vi kändisar som Nefertite, Ormheb och Tutankhamon. Och även om hon då tar sig en del friheter med historien så märks det att den är väldigt väl researchad. Och hon hade faktiskt tagit till hjälp och det gjorde hon genom sin goda vän, egyptologen Stephen Glanville. Och då ska hon då ha använt honom som någon sorts bollplank då. Mm. Återigen, alltså de här namnen är fantastiska. Det är väl också ett coolt namn. Jävligt. Christy, hon skriver i sin självbiografi att hon aldrig riktigt trodde att den här pjäsen skulle sättas upp. En del av det var att den skulle ha blivit för dyr. Men hon tyckte att det var trevligt att skriva något annat än det hon brukade. Jag gillar också att hon känner att hon måste liksom resonera fram någon sorts anledning.
Ja.
Alltså det är bara att skriva vad du känner.
Men det kan man ju men det kan ju tänka mig att hon bara såhär, nu vill jag skriva, göra något helt nytt liksom.
Verkligen. Och många år efter att hon skrev den, närmare bestämt 1972, så hittade hon det här manuset igen, gjorde några justeringar och fick den publicerad eftersom det just då igen fanns ett extra stort intresse för den här perioden. Det är ju 70-talet, är ju jag, Claudius och hela den vevan. Och utställningen Treasures of Tutankhamun visades den sommaren faktiskt på British Museum.
Och han är ju en av karaktärerna i pjäsen, så att det var ju ganska liksom passande att publicerade den då.
Ja, och sen Tutankhamon är ju en, så den egyptier nästan.
Ja, exakt. Det är ju ingången till typ Egypten intresse för väldigt många.
Ja, absolut. Mm.
Pjäsen har aldrig blivit till någon större produktion. Den kanske faktiskt är för dyr eftersom att den kräver då 11 scenbyten och fler än 20 talande roller. Eller så kan det vara att den inte är tillräckligt bra.
Nej.
Men även om den här pjäsen inte var tillräckligt bra så betyder inte det att andra inte var det, för att hon kunde skriva succépjäser. Och hennes pjäs The Mousetrap håller ju världsrekordet för längsta initial run. Den hade premiär 25 november 1952. Och 2018 hade det då givits mer än 27 500 föreställningar.
Helt sjukt.
Och, den har alltså gått konstant.
Och det som satte stopp sen var covid. Så det gavs inga föreställningar under en period av 2020. Men sen börjar man spela den 2021 igen. Och det finns ju faktiskt en ganska ny film som heter See How They Run. Har ni sett den?
Ja,
nej, jag har inte sett den.
Den handlar ju om ett murder mystery runt pjäsen The Mousetrap.
Ah, ja.
Och då är det hon som spelar Moaning Myrtle i Harry Potter, spelar ju Agatha Christie.
Ja, ja. Ja, hon passar bra för det.
Den är faktiskt riktigt bra. Det är bland annat Sam Rockwell och Saoirse Ronan är ju med. Och vad heter han? Adrian Brody. Som är. Så att, ja.
Alltså om man börjar nysta, det är så mycket så här, som vi idag typ är så här, ja, men typ klassisk mysmord. Den här brittiska tv-serien Death in Paradise.
Ja, älskar.
Den är verkligen mysmord. Mm. Men det är ju så här, det är hela Christie-receptet. Fast en ny plats och andra karaktärer. Men det är verkligen det. En så här briljant person som hittar massa detaljer och så samlar man alla på slutet och berättar vem mördaren är. Så att hon skapade verkligen ett sätt att göra det.
Mm. Det är fantastiskt.
Ja.
Mm. Jag tycker det är lite roligt. Jag menar, när jag var yngre så hade jag ju flera så här favoritserier. Och det var bland annat House och Psych. Och båda de kommer jag på senare är ju baserade på Sherlock Holmes.
Ja.
Och det är verkligen så här, okej, men vi tar det här vinnande konceptet och sen så modifierar man det lite grann. Jag var ju också älskade Sherlock, BBC Sherlock-serien. Så ja, och nu är det Death in Paradise och mysmord överhuvudtaget.
Ja.
Jag skulle nog säga att väldigt, väldigt många så här brittiska, specifikt brittiska mysmord är baserade på Agatha Christie.
Absolut, ja. Jättemycket. Och det är jättemycket referenser till dem. Mm. Som den filmen som Emily nämnde och jättemånga andra refererar ju till både enskilda böcker eller till henne eller till, liksom, till exempel den pjäsen Mousetrap.
Ja. Och nu är det dags för en annorlunda pärla. Death Comes as the End. Och den här gavs ut 1944. Och det här är en klassisk liksom who done it, typical Agatha Christie, men med en liten twist. För till skillnad mot hennes andra romaner så utspelar sig den här inte i nutid. För man ska komma ihåg att även om vi idag kan läsa eller se liksom filmadaptioner av hennes verk och tycker att de är lite så här mysnostalgiska, så här glada 20-talet, 50-tal och så vidare, så de speglade ju ändå sin samtid.
Mm.
Men inte den här. Utan den här utspelar sig istället i forna Egypten.
Woho!
Precis som Akhenaton, eller?
Ja, precis. Men det var ju en pjäs.
Precis.
Fair enough.
Ja. För det är faktiskt, det är, av hennes pjäser vet jag inte hur många som utspelar sig i samtid respektive forntid, men utav hennes liksom deckare, eller hon har ju skrivit en del mysteries också, så inte bara rena deckare eller spänningsromaner, så är det bara den här som inte är satt i samtiden, eller utspelar sig i samtiden.
Cool. Och den har ju inte heller några europeiska karaktärer, till skillnad då från hennes andra böcker. Själva handlingen är baserad på faktiska brev från Mellersta riket, skrivna av en viss Häckenakte till sin familj. I Agathas bok heter mannen istället Imhotep, vilket är mycket enklare att uttala. Och ja. Han tar hem en ny fru, eller konkubin, som rör till det lite i familjen. Och snart börjar folk dö som flugor.
Såklart.
Såklart. Det ska ha varit hennes vän, egyptologen Steven, som föreslog att Agatha skulle skriva en bok som utspelar sig under den här perioden. Och han bistod även med kunskap om hur livet såg ut för vanligt folk. Alltså typ medelklass då. Eller troligen såg ut. En annan egyptolog, Bertiskam Gunn.
Så jag dör!
Ja, det är så fantastiskt.
Han hade översatt breven från Häckenakte, i vilka han bland annat ska ha klagat på hur hans familj behandlade den här nya konkubinen. Den här boken ska inte ha nått samma framgångar som flera av hennes andra böcker. Och det kan ju bero på att den har varit så pass annorlunda. Liksom, man vet vad man vill ha av Agatha Christie. Och nu kommer hon med någonting nytt. Liksom. Ja. Senare har ju den här typen av berättelse fått en helt egen genre. Och ja, det kan ju som sagt vara så att Agathas fans inte riktigt ville bada i just den poolen.
Gud, nu fick jag värsta Sims.
Nej, men det är ju en annan typ av...
Jag vet inte, man stoppar Sims-karaktärer i poolen, tog bort stegen.
Sadist.
Ja, exakt. Ja. Det kan jag sakna att spela ibland. Ja. Ja. Men vi ska inte gå ner i Sims The Rabbit Hole.
Nej.
vi får spela... Vi får skapa en simsvärld som utgår från något av Agatha Christies liksom, böcker. Det skulle vara fantastiskt. Och skapa Hercule Poirot med sitt äggformade huvud. Och se, man kan ju inte få någon som är på något sätt stor i ett simspel. Men man kan ju... Man får jobba lite.
Alltså, ja. Ha? Snälla, låt oss.
Ja, det skulle vara så roligt. Ja.
Ja, men även om hennes fans kanske inte var jätteförtjusta i just den här boken, så... var kritikerna ändå lite positiva. I The Times Literary Supplement från 1945 så kan man läsa: "When a specialist acquires a narrowing skill, there is a temptation to find tasks that are exceptionally difficult. The scenes of death comes at the end are laid out in ancient Egypt. They are painted delicately. The household of the priest, who is depicted not as a sacred personage, but as a humdrum landowner, makes an instant appeal because its members are human. But while the author's skill can cause a stir over the death of an old woman some thousands of years ago, that length of time lessens curiosity concerning why or how she and others died." Och sen blev det ännu mer krädd. För 1990 så kom den med på Crime Writers Association's The Top of 100 Crime Novels of All Times lista.
Damn!
Det är så coolt.
Verkligen.
Och just den här utav alla också. Det tycker jag är ganska roligt.
Gud ja.
Jag tänker att vi kanske ska fortsätta på det här med krediga listor som hon hamnar på.
Ja.
Agatha Christie har skrivit jättemycket böcker, det har vi nämnt. Och det finns ju fler både böcker och även väldigt många noveller som på ett eller annat sätt är inspirerade av hennes resor och hennes intresse. Men då får ni hitta och njuta av själva. Ni som lyssnar.
66 stycken.
Ja, exakt. Ja, men det är ändå ganska roligt att läsa en liten. Det är så perfekt semesterläsning.
Ja, ja.
Ja.
Alltså, det är det ju verkligen. För de går ganska snabbt att läsa. Det finns ju översatt på svenska om man vill. Och det är så här, ja, men mysdäckare verkligen. Men hon lever ju inte för alltid. Utan hon blir 85 år när hon dör av naturliga orsaker. Och hon hade ju under sitt liv inte bara producerat massa böcker. Hon hade också tjänat väldigt mycket pengar. I slutet av 50-talet så ryktades det att hon tjänade runt 100 000 pund per år. Det är motsvarande då 2,5 miljoner pund i alltså 2021. Helt 2021 års värde.
Ja. Tänk dig årlig lön år. På 30 yeah. miljoner svenska kronor ish.
Ja.
Ja.
Skulle bara behövt en årslön. That's it.
Ja, precis.
En halv hade det räckt ganska bra. Ja. Och det är också uppskattat att hon har sålt 300 miljoner böcker under sin livstid. Ja, 300 miljoner böcker.
Helt sjukt.
Så cool.
Det är helt sjukt.
Men å andra sidan, det är också så här, alltså, om man är en samlare av Agatha Christie böcker så kanske man köper flera av samma också.
Det är sant.
Ja, kanske. Men ändå utgårdar. Alltså. Mm.
Ja.
Så många samlare tror jag inte finns.
Nej, nej.
För 300 miljoner.
Nej.
Hon slår rekord till höger och vänster.
Mm.
2018 så listade Guinness World Records henne som den bäst säljade romanförfattaren genom tiderna.
Wow.
Damn.
Alltså hon slår Sherlock Holmes böcker, hon slår Harry Potter. Ja. Hon i många listor så slår hon även Shakespeare.
Ja, mm. Shit.
Och 2020 hade hennes böcker sålt för fler än 2 biljoner ex på 44 språk.
Damn, så då har vi alltså miljoner, miljarder, biljoner.
Ja, mm. Och hälften av de här 42 biljonerna är på engelska och hälften är i olika översättningar. Och jag tror att om man söker på Wikipedia också en lista över de flest sålda böcker och där delar hon första plats med Shakespeare.
Mm.
Och det är för att det är så svårt att avgöra. Alltså man får ju uppskatta hur många böcker de är.
Mm.
Och på den listan finns faktiskt Astrid Lindgren med.
Ah.
Jaha.
Mycket, mycket längre ner, men ändå. Men alltså det är så bizarrt mycket böcker hon har sålt.
Och också, även om hon delar plats med Shakespeare. Han hade liksom 400 år på henne. Alltså...
Exakt, ja. Och det är Shakespeare.
Ja.
Ja.
Han är ju liksom nationalklenod utav rang. Ja. Och så var Agatha den mest översatta individuella författaren år 2020.
Alltså.
Jag har inte hittat någon senare siffror. Men alltså, det är hatten av.
Alltså, damn. Mm. Så jäkla coolt.
Och hon ska också komma ihåg, hon blev ratad av 6 förläggare med första boken.
Mm. Tänk att vara den.
Ja.
Ja, precis.
Du sa nej till. Okej.
Okay. Ja, så att ja. Det är väl det. Vilken är eran favorit, Agatha Christie?
Jag måste ju läsa den här Egypten...
Death Comes As The End. Ja.
Ja. Jo. Nu finns det en hel del som man skulle vilja läsa. Men som sagt, jag tror jag bara har läst And Then There Were None. Jag kommer inte ihåg om jag läste mer. Och jag läste den på svenska när den hade den här rasistiska titeln.
Ja. Yep.
Ja, den hade ju en annan titel från början och har tack och lov bytt titel.
Ja, det är väl det tråkiga med Agatha Christie. Hon var briljant, men she was a bit racist.
Mm.
Ja, men det blir mycket mindre av det ju längre fram det går. Så det är mycket, det är ganska mycket så här speglar sin samtid.
Ja.
Och det börjar ju 1920.
Mm.
Så att, ja, men absolut, det är ju sånt i det.
Ja.
Men det är ju tyvärr från ganska många författare från den här perioden så är det ju sånt som vi idag bara, wow, okej.
Ja. Yeah.
Men ja, väldigt duktig författare så skrev väldigt mycket.
Och ja. Mycket om antiken då.
Ja, men om du som lyssnar har en favorit Agatha Christie kan du väl skriva det i en kommentar någonstans. Det skulle vara ganska roligt att höra.
Men verkligen.
Det vill vi.
Mm. Men ska vi väl avsluta nu då?
Ja. Vi ska väl det.
Vi har ju lite nyheter, eller fortfarande ganska nytt, så har vi ju en hemsida.
Mm.
www.podiuskastus.se.
Mm.
Där man hittar både lite info om oss, också avsnitten såklart.
Ja.
Som man också hittar i sina poddspelare. Mm-hmm. Och skicka gärna ett meddelande, ge oss och, tumme på, eller ett betyg.
Och en sak som vi också har på vår hemsida är att vi har Patreon.
Just det.
Så att om man vill så kan man stötta oss också. Med en liten slant.
Så vi kan fortsätta göra mer roliga poddavsnitt.
Exakt.
Precis.
Och framöver lite extra content. Så. Men avsnitten är kommer vara gratis.
Ja. Men all information finns på vår hemsida. Och som vanligt så kommer ni i kontakt med oss via nu, hemsidan. Men också vår e-postadress. podiuskastis@gmail.com och på Instagram och Facebook.
Mm.
Och med det så får vi säga tack för idag och på återhörande.
Skrivna av en viss...
Eller hur? Det är så här kul namn.
Häckanakte.
Ja.
Det är ett kul.
Säg det igen.
Häckanakte.
Ja.
Ja, det är ett kul. Häckanakte. Ja.